Hej och välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
Och där är Hemen.
Och Hemen, vi befinner oss i Värnamo.
Ja.
Och det är mycket skog här runt omkring, men vi är faktiskt i en kyrka. Vi är på en ungdomskonferens som heter Vision.
Ja, vi är inte ute
eller
i skogen.
Vision. Nej, vi är inte ute i skogen. Nej. Men det är en konferens som vi är med på,
yes.
Där vi ska podda. Och de har ett grymt bra tema som jag absolut älskar.
Mm.
De tog till och med mitt favoritbibelord, men som, innan det, berätta.
Ja, temat är expect the unexpected.
Mm.
Men först så ska vi bevisa att vi är i en kyrka och att vi för första gången har en publik också.
Ja.
Så vi tänkte så här att ni som är här och lyssnar, ni kommer ju få er röst hörd. Så att ni får, när vi ser till så får ni ropa ut ert namn så högt ni bara kan. Och när vi satt och planerade det här så tänkte vi, ska man säga sitt eget namn eller ska vi inte vara lite så här andliga, så ska alla få ropa ut Jesus istället.
Mm.
Så tänkte vi, fast det blir ju lite orättvist för dem, för den som inte heter, det kan finnas någon som heter Jesus.
Ja, då skulle han få all ära liksom.
Då blir det orättvist för de andra. Ja. För att man skriker ut sitt eget namn när vi säger till.
Mm.
Och det gör vi nu.
Wow, det var mycket folk. Så, du som lyssnar på oss nu, du hörde ju, vi är inte ensamma utan vi är faktiskt på Vision Conference. Och Hemman, vad har de för tema?
Temat är expect the unexpected, alltså förvänta dig det oförväntade.
Mm.
Och vi kommer att prata om det ämnet. Jag vet att några som har varit före oss och predikat tidigare har pratat om tro. Man har pratat om dop, man har pratat om att höra Guds röst, Guds ledning, om helanden och så vidare. Men just det här att leva liksom i det övernaturliga, fast på ett naturligt sätt i sitt eget liv.
Mm.
Och vi kommer göra det utifrån den här bibelversen som du sa är din favoritbibelvers.
Det är min andra favorit. Jag älskar ju hela Bibeln, men man har lite så här sina favoriter. Och det här bibelordet, det ber jag typ alltid. Oavsett vad jag ber om så snikar jag in den liksom ändå.
Låt maten vara Gud.
Som kan göra långt mer än allt vad jag ber om. Det brukar jag oftast be om när jag lagar maten hemma. Att Gud kan göra långt mer än vad jag har gjort där i tallriken.
Precis.
Men vi läser bibelordet tycker jag. Det finns i Nya testamentet i Efesierbrevet kapitel 3 och vers 20-21. Då står det så här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.
Amen. En fantastisk bibelvers som vi ska bygga lite det här samtalet kring. Och vi ska också bygga det kring din story.
Ja.
Därför att vi ska prata som sagt om att förvänta sig det oförväntade. Och vi ska höra lite en händelse som har hänt i ditt liv, Irena. Där du fick vara med om något som var helt oförväntat.
Ja.
Du hade tänkt dig någonting och så blev det någonting helt annat.
Mm.
Och utifrån det här, den här bibelversen och utifrån din story så ska vi sen plocka fram 5 punkter som man ska tänka på. Eller som är bra att veta av när man då vill vara ledd av Gud. Mm. Hur man ska tänka och bra principer helt enkelt.
Precis.
För att vara ledd av Gud helt enkelt.
Absolut. Så för mig, det hela började en dag när jag har haft några så här tjejkompisar under ungdomstiden. Eller jag har ju tjejkompisar nu också. Men då hade vi i alla fall, vi är några tajta tjejer när jag var med i en kyrka i Stockholm. Och då gick ju åren, vi hängde mycket när vi var typ 15-16 år. Och så gick åren och nu var vi typ runt 20 plus där någonstans. Och då kände vi, men vi kör en reunion. Det vore ju jättekul att se, vad har Gud gjort i ditt liv? Vart är du någonstans? Är du fortfarande tillsammans med han killen? Mm. Hur går det liksom? Sådana här jätteviktiga frågor.
Och är det inte så när man träffas så här gamla vänner så är det som att tiden har stått still.
Ja.
Det är som att man har liksom, det var som igår.
Liksom. Ja, verkligen. Speciellt innan Facebook-tiden.
Precis.
För då har man något att
prata om. Man var tvungen att prata med varandra.
Mm, exakt. Nej, men så att vi hade bestämt en dag så vi skulle träffas i Stockholm och vi skulle käka på en sån här riktigt schysst restaurang på Söder. Så jag var hemma och så förberedde mig, skulle liksom sminka mig, ha de snyggaste kläderna, du vet, för man ska ändå till Stockholm. Så det hade jag, tror jag. Så jag står där och så sminkar jag mig och så försöker jag liksom fixa till där. Och så säger jag till Gud, Gud, jag ber att du verkligen ska vara med mig. Jag ber att du verkligen ska använda mig så att jag kan vara till välsignelse för mina tjejkompisar.
Just det.
Och sen så sa jag till honom, men använd mig så som du vill. I Jesu namn, amen. Så det var inte så mycket mer än så. Så jag åker iväg och jag träffar mina tjejkompisar och vi sitter där och så käkar vi.
Mm.
Och det är riktigt, riktigt kul. Det är en sen sommarkväll. Så vi sitter där på restaurangen och precis som du sa så är det ju riktigt roligt när man inte har träffat varandra på ett tag. Mm. Så klockan blev 00:30 på natten och då kände vi att det är dags att gå hem. Liksom. Mm. Så alla bodde i Stockholm förutom jag. Jag skulle sova över hos en kompis. Så då sa vi det, nej men vi tar och går iväg liksom. Mm. Så hon och jag, vi skulle egentligen ta tunnelbanan, men så kände vi så, nej men vi tar och promenerar istället.
Mm. Så vi fortsatte gå. Tunnelbanan är väl det man gör naturligt?
Det är naturligt, speciellt så här 01:00 när två unga tjejer liksom söder Stockholm, det kanske inte är det bästa sättet att liksom gå runt där. Men vi kände ändå så där, nej men vi tar och promenerar bara. Mm. Så vi gick där och hon berättade om hennes pojkvän där det precis hade tagit slut. Och då hade vi massvis med grejer att prata om. Så vi snackade om det och jag var ju liksom fullt fokuserad på henne då hon berättade om massa saker som hade hänt. Mm. Och det var inte så jättemycket som hände den kvällen. Liksom, det var ju få människor ute på gatan. Så började vi gå över en bro. Och det var några bilar som körde förbi. Och så ser jag längre bort att det är två personer.
Det här är en sån här stor, gigantisk
bro. Ja, liksom det är verkligen här... superhög bro. Mm. Liksom. Där bilar kör och så fanns det en sån här liten väg där man kan promenera eller cykla. Mm. Så vi håller på att gå där. Och jag som sagt mitt inne i liksom hennes story där, vad som har hänt med killen. Och så ser jag längre bort att det är två personer som är där. Mm. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Så vi fortsatte att prata bara med varandra. Och ju närmare vi kom där, desto mer kändes det lite så här udda. Liksom. Mm. Så tänkte jag så här, men det är säkert bara några ungdomar. För det var en som satt där på broräcket och en annan stod och hängde bredvid. Så tänkte jag, men du vet, så här, typiskt ungdomar living on the edge. Liksom. Man ska vara så här äventyrlig en lördag kväll.
Bokstavligt talat
ja,
i det fallet.
Bokstavligt talat, verkligen. Verkligen. Så man tänkte inte så mycket mer på det. Så då går jag där och min kompis och precis när vi liksom närmade oss till de här killarna så är det han killen som står bredvid den här killen som sitter. Mm. Så han vände sig till oss och sen så här helt rödsprängd i ögonen. Han hade definitivt rökt på den kvällen. Okay. Så och han var helt så här lullig liksom. Så han vände sig om så säger han till oss, hörni tjejer, den här killen han vill ta livet av sig.
Oj.
Och så tar han sin cykel och så bara cyklar han iväg. Okay. Och du vet, och vad gör man i en sån situation? Man bara, alltså vad ska jag
slänga
göra?
Över, liksom, den här killen ska ta livet av sig, varsågod.
Ja, men exakt sådär. Och alla människor är olika. Alltså när man känner sig så här, att man är i en intensiv situation så vissa blir ju helt paralyserade av skräck. Andra får värsta adrenalinkick. Mm. Så jag fick ju värsta adrenalinkick så här, det bara kom direkt. Mm. Så jag springer mot killen och ställer typ den dummaste frågan man kan göra i den situationen. Okay. Sen kort liten tjej springer fram till honom och han såg ju riktigt så här läskig ut tyckte jag. Mm. Han var en stor kille, typ 20 plus års åldern, jättetatuerad. Jag tyckte folk var läskiga som hade tatueringar innan jag själv gjorde det, för det var jätteenkelt att göra det tydligen.
Fast tatuering, det är liksom...
Ja, precis. Det är sån här saved by grace, jättemilt liksom. Inte precis. Alls att jag har någon bad... Ja, i alla fall.
Men det visar lite att du har en past, så att säga.
I have a past. Så det. Men i alla fall, så han hade tatueringar och jag... Du vet, jag tänkte så här, men han ser lite läskig ut. Men jag sprang dit och så ställer jag den här frågan som är kanske är jättekorkad. Så jag bara, tja, du läget, vad gör du för något? Liksom. Och han bara kollar på mig och bara, var kommer hon ifrån? Liksom. Men då visade det sig i alla fall att den här killen, han hade det riktigt, riktigt tufft i livet. Okay. Han hade gjort massa skit som han ångrar, som han själv sa. Han hade sårat människor, han hade gjort saker som han ångrar. Mm. Att han inte hade gjort, han var besviken på sig själv. Mm. Och vi började prata med honom liksom. Och du vet, i den stunden det var så otroligt intensivt. Det var som att det var bara vi tre som fanns där i hela, liksom, på hela det stället.
Alltså ditt hjärta måste ha slagit liksom i 110 med tanke på att om jag säger någonting fel så hoppar den killen. Ja. Typ.
Ja, men lite så. Och det var det beslut. Vi tog ett beslut faktiskt för att vi tänkte så här, ska vi ringa polisen? Mm. För att det ska man oftast göra i en sån situation. Men vi kände så här, om han hör oss att vi ringer polisen, då kanske han hoppar. Och jag vet att om den killen hoppar så dör han inte bara, utan jag vet inte hur det ligger till med hans själ. Jag vill att han ska lära känna Jesus.
Det låter lite som en sån här film, du vet, man står på liksom på någon byggnad så här och någon slags här gisslans drama fast... Lite så.
Och det var så intensivt som sagt. Så att det var ju verkligen så där som att tiden alltså, stod still. Mm. Så jag började prata med honom och han började dela sitt hjärta. Och det bara brast i mitt hjärta när han sa en sak. Mm. Och efter att han berättar alla tuffa saker så säger han de här orden och så säger han: du, jag tror att Gud vill att jag ska ta livet av mig. Oj. Jag tror att Gud är besviken på mig, för du anar inte vad jag har gjort. Du anar inte det livet jag har levt. Du anar inte, det finns ingen väg tillbaka för mig. Mm. Och du vet, man blir ju helt desperat. Jag bara, men kom tillbaka på andra sidan. Jag kan till och med bjuda dig på öl. Liksom. Så hör man sig själv säga, bara, vad är det jag säger? No matter what, liksom. Så länge han bara kommer tillbaka. Mm. Han bara, va? Liksom sådär, blev lite chockad över det. Men så börjar vi prata, och när han säger de där sakerna så bara tar det tag i mitt hjärta. Mm. Och så säger jag till honom, du vet att det här är beviset för dig att Gud inte vill att du ska ta livet av dig. Mitt i, när alla andra går förbi, när ingen annan ser dig och du känner att ingen annan bryr sig. Mm. Och du är redo för att liksom ge ditt liv bara sådär. Mm. Så kommer två tjejer här, två kristna tjejer som tror på en Gud som älskar dig. Som vet att han har gjort allt klart för dig. Du behöver inte ta på dig de här skulderna och allt det här som du liksom känner över ditt liv, utan det finns en som har gett sitt liv för dig. Du behöver inte liksom offra ditt liv på något sätt. Och så fick vi den stunden bara tala rakt in i hans hjärta liksom, om hur mycket Gud älskar honom, att det är inte kört, att Gud är inte arg på honom. Och efter, jag tror det var 30-35 minuters intensiv liksom samtal, så säger han till slut liksom, okej, men jag gör så här, jag kommer över till er sida liksom. Så han vänder sig om och slår ner sina fötter i marken, och då
på riktigt, du bara...
Ja, nej, jag var fortfarande liksom så här, så men då så kändes det som att jag var med i en riktig så här film liksom. För då kommer typ en svart bil från ingenstans, en polisbil efteråt, och två liksom ambulanser. Och jag har ju inte ringt dem, och min kompis hade inte ringt dem. Och när människor gick förbi, när vi samtalade, så försökte man ju liksom hinta lite, du vet, så här.
Precis.
Liksom sådär. Men de tyckte säkert att vi var mer skumma liksom, så så att ingen ringde. Och då visade det sig att han killen som övervakar liksom bron och övervakar hur bilarna är.
Ja, du menar liksom, att de har liksom
de har övervakningskameror, precis. Och han killen som hade det skiftet sa liksom att, ja, men jag läste på kroppsspråk att det var någonting som var annorlunda, så då ringde han polisen.
Det visste inte jag att de hade sånt.
Nej, inte jag heller. Så i alla fall, polisen kom dit och så säger jag till killen, du, om du får dessa tankar igen, gör inte det här utan ring mig istället. Jag hade aldrig träffat killen, liksom, vet inte om hur det var egentligen, men jag kände, då får han mitt nummer i alla fall, så kan vi snacka liksom. Så han åker iväg, de tar hand om honom, och du vet, så polisen kommer och så ska de intervjua oss efteråt. Och vi, alltså jag brukar ju vara ganska så här pumpad liksom i min personlighet. Tänk med adrenalin. Alltså jag var ju riktigt så här, du vet, riktigt. Ja, men lite så. Så kommer polisen och så frågar de oss liksom, ja, men hörni tjej, vad sa ni egentligen? Liksom, hur klarar ni det här? Vi bara, alltså det är så här. Vi är två tjejer och vi typ älskar Jesus. Och de bara, okej, vad som helst. Liksom, vad som helst.
Whatever works.
Ja, men typ lite så. Och så det var jättekul, för min kompis, hon var ju som sagt också så här fylld av adrenalin. Så hon bara, ja men alltså, jag kan ju förstå liksom varför man vill hoppa så där. Så jag bara, det hon menar är att hon kan förstå när en situation är pressad att man väljer en sån här bro liksom. Så att polisen tyckte väl att vi var lite småroliga så. Men efteråt, det gick typ 2-3 dagar. Så vi gick hem hela vägen och bara, vad var det som hände liksom? Vad var det som hände egentligen? Så vi kunde ju inte sova den kvällen. Så vi samtalade massa, och sedan så efter 3 dagar så får vi ett sms som är det bästa sms:et jag har fått i hela mitt liv. Liksom.
Förutom det jag skickade när jag förklarade min kärlek till dig. Och,
ja, eller? Precis. Det också. Men då sa han, då skickade han sms till den killen, och då säger han till oss, jag vill bara säga tack för att ni stannade till, såg mig, gav inte upp på mig och räddade mitt liv. Och sedan så fick jag reda på att min kompis, hon bodde då i Stockholm, så hon tog med honom till en kyrka. Han var lite sen. Så vände hon sig om och så såg hon hur han stod där längst bak liksom under lovsången, och tårarna bara rann. Han fick lägenhet och flyttade till en mindre ort liksom för att börja på nytt. Så nu vet jag inte vad som har hänt, men jag tror och ber om att Gud har haft sin hand över honom. Och det är ju fantastiskt liksom.
Wow, vilken story.
Vilken story, vad Gud kan göra.
Och där kan man verkligen säga att the unexpected skedde. Alltså det ni absolut inte hade förväntat er. Ni hade liksom planerat den här tjejkvällen tillsammans. Ni hade tänkt att ni ska ha det trevligt tillsammans. Och utifrån då den här storyn och utifrån den här bibelversen som vi läste, så ska vi ta som sagt några punkter utifrån det och se vad vi kan lära oss. Och det första jag tänker på, det är just det här att du hade planerat den här träffen med dem.
Mm.
Och det var ju just det här att trots att det var en helt vanlig träff, du skulle träffa några gamla tjejkompisar, var de kristna?
Ja.
De var kristna dessutom. Så bad du till Gud och bjöd in Gud in i ditt liv och sa liksom, Gud, låt mig få vara till välsignelse för dem. Låt mig få hjälpa dem på något sätt. Så du gjorde någonting, du gav Gud en chans så att säga att göra the unexpected i en helt vanlig och normal situation.
Ja, absolut. Jo, men det gjorde jag. Och jag hade den inställningen i att jag ville liksom att Gud på något sätt skulle använda mig och att han skulle göra någonting liksom genom mig.
Mm.
Men jag tror att Gud vill också, när vi bjuder in Gud genom så här bön att vi vill att han ska göra någonting, så tror jag Gud är mer mån om att han faktiskt också vill göra mer i mig. Mm. Alltså vad han vill förvandla mitt hjärta, att det har liksom rätt motiv och att mitt hjärta vill ära honom och det. Mer det än vad han ska göra genom mig.
Precis, för det står i den här texten som vi läste att genom den kraft som verkar i oss.
Ja.
För ofta så läser vi de här texterna så tänker vi att det är Jesus som ska göra någonting fantastiskt stort. Mm. Sådär. Men det står här är att Jesus vill göra någonting fast inte åt mig bara, utan genom mig.
Precis.
Och då gäller det så att säga att bjuda in Gud in i sitt liv och göra någonting av den här helt vanliga situationen.
Ja. Vi har faktiskt haft ett tema om det i podden om vägval där vi pratar om just det här att Gud är, tillbaka till det jag sa nyss, att Gud är mer intresserad av vem du blir än vad liksom vad du blir för någonting. Alltså
precis.
Vem du blir som person än vad du ska göra. Och ibland när vi pratar om allt det här förväntar dig det liksom det mirakulösa eller liksom det här spektakulära, det här stora, så kan vi bli att det är det som är det stora fokuset. Liksom, låt mig bara få vara med om det stora, låt mig bara få göra det här och det här.
Precis.
Och det vill Gud att du och jag ska vara med om. Men han vill göra först någonting i våra hjärtan så att när vi väl är där ute så vet han om att han känner sig trygg med oss, att vi ger honom äran, att det handlar om honom
just
och att det är hans kraft som verkar i oss
just det.
I den stunden. Så.
Men så första punkten kan man säga, det är just det här som du gjorde, det var att bjuda in Gud in i en situation. Och det kan man göra på morgonen när man vaknar. Gud, var med mig nu i skolan.
Absolut.
Sen kan dagen gå så kanske det inte händer någonting, men man gör det igen dagen efter och då sker det någonting.
Jag måste bara berätta om det här med skolan. Så bad jag en gång, det kan vara så enkelt, jag bad till Gud en gång, Gud, jag vill verkligen få möjlighet att kunna berätta om det lite kort för mina kompisar. För jag fick aldrig riktigt en chansen att kunna göra det för att jag dansade så mycket, vi gick i så här dansskola. Så vi hade aldrig den chansen. Så jag bad en bön och så glömde jag bort liksom att jag hade bett den bönen. Och så går vi till skolan och vi har alla dessa lektioner och så säger läraren när vi ska ha så här idé och konsthistoria eller vad det var, så sa han, ja, han var så här jätteestet liksom, han var, ja, idag har kommit på en fenomenal tanke och det är att vi alla ska sitta runt ett bord och vi ska berätta vad vi tror på. Så liksom så här, och jag bara,
jag har kommit på den tanken.
Gud, liksom, tack för bönesvaret.
Men där sa du någonting att du bad den bönen, sen glömde du bort att du ens hade bett den bönen. Alltså du tänkte inte på den hela kvällen och satt så här, och när är det min tur att berätta liksom om Jesus, eller när är det min tur att göra någonting liksom, utan du bad den här bönen och sen så glömde du bort den.
Exakt.
Så första punkten, det är just det här att bjuda in Gud i sitt liv. Det måste ändå vara första steget för att kunna få se det här oförväntade som vi pratar om.
Absolut.
Sen så tänker jag också på det här med motivet också till våra böner. Att när du bad det här så bad du inte för att du ville bevisa någonting för dem eller du var intresserad av att se något häftigt mirakel för din egen skull liksom, på något sätt, utan att motivet också ska vara rätt.
Precis.
Det vill säga att motivet ska vara, handlar inte om mig, utan motivet handlar om att jag vill vara med och hjälpa en annan människa.
Jag vill hjälpa andra människor liksom. Och det finns ju en kille i Bibeln, Salomo, han hade ju verkligen ett riktigt, riktigt bra motiv tyckte jag. Och kan vi inte bara läsa den?
Jo,
vi slår upp den.
Kan vi göra. Du tänker på det här när han Gud frågade honom, vad vill jag att jag ska, du får be om vad du vill, säger Gud till Salomo. Är det du tänker på?
Ja, exakt. Ja. Salomo, Gud säger så här till honom att be mig om det du vill att jag ska ge dig. Liksom.
Mm.
Och det är en ganska så här schysst fråga. Om Gud skulle komma till dig idag och säga be mig precis om vad du vill, vad skulle du be honom om då?
Mm.
Och så svarar Salomo så här i första kungaboken kapitel 3 och från vers 9 så säger Salomo så här: ge din tjänare ett lyhört hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?
Mm.
Och sen vers 10. Det gladde Herren att Salomo bad om detta och Gud sa till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv utan om att kunna förstå vad som är rätt. Mm. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig.
Precis.
Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om. Just och det älskar jag.
Att precis, Gud det som förmår står här, att göra så mycket han som kan med. Göra långt mycket mer precis. Än vad vi ber om. Och jag älskar exakt. Den storyn just där att Gud låter honom be om vad han vill. Och istället för att be som det står i texten om rikedomar och allt det här. Mm. Så ber han om någonting, om en gåva som inte är till för honom själv. Mm. Utan för att hjälpa andra.
Mm.
Och jag tänker lite så att vi pratar ju om, det står ju här att, genom den kraft som verkar i oss. Ja. Så har vi pratat lite om vad är den här kraften som ska verka i oss.
Mm.
Och då tänker jag ju att det måste ju vara korsets kraft. Alltså ja. Den kraften som kommer utifrån att Jesus gav sitt liv för oss.
Mm.
Och när Jesus gav sitt liv för oss så gjorde han inte det för sin egen skull.
Nej.
Han tänkte inte, åh, nu ska jag bli den kändaste personen i hela världen och därför ska jag dö på ett kors.
Mm.
Utan han tänkte på varje enskild människa och det han gjorde, det var en utgivande handling.
Exakt.
Så jag tänker att det är punkt två då, att ha rätt motiv. Att motivet är inte att Gud ska göra det liksom, the unexpected bara i mitt liv utan att jag faktiskt kan be en bön som vill signa någon annan.
Precis, absolut. Och sen har vi ju nästa del som jag tycker är ganska viktigt, just det här när jag bad. Så som man ser också i Bibeln så är det ju flera stycken som också ber att alltså, så här, jag bad ju liksom Gud, jag ber att du verkligen ska använda mig så jag kan vara till välsignelse för mina tjejkompisar. Och sen så sa jag, men använd mig så som du vill.
Just det.
Och den frasen behöver inte vara ordagrant så som jag sa. Men den frasen tror jag är ganska viktig också att få med liksom, i det här förvänta med att Gud ska göra mycket mer.
Mm. Precis, det du bad det var att du hade en tanke.
Mm.
Du hade en bild i huvudet att jag ska träffa mina tjejkompisar, vi ska ha kul tillsammans och sen på slutet av kvällen så ska jag säga något snällt till dem och så ska de sitta och gråta och bli jättekänslomässiga. Och så skulle ni alla kramas och allting skulle bli bra. Det var kanske din bild av det hela.
Lite.
men så la du till i den bönen, men använd mig som du vill.
Mm.
Och det var det kanske som gjorde den här händelsen, att du bjöd inte bara in Gud utan du bjöd in Gud på ett sådant sätt att här är jag, gör som du vill med mig.
Precis.
Och vi brukar ju prata om det, att det finns en bön. Ibland så brukar man prata, varför svarar inte Gud på vissa böner och så vidare. Men det finns en bön som Gud alltid, alltid, alltid svarar på.
Mm.
Till 100% av alla fallen.
Det är riktigt, riktigt bra.
Det här är riktigt bra grejer.
Vill ni veta?
Är det någon som är intresserad av att höra den bönen? Den bönen lyder så här. Gud, låt din vilja ske. Gud, låt din vilja ske. Om man ber den bönen så är det alltid 100% träffsäkerhet. Och då vet man alltid att Gud gör det man har bett.
Mm.
Gud hör alltid på bön. Men han gör inte alltid som man har bett. Ibland gör han någonting mycket bättre. Men ber man den här bönen, låt din vilja ske.
Mm.
Så vet man att...
det kommer bli exakt så som man har bett om. Och Jesus bad själv den bönen. När han var i Getsemane innan han skulle korsfästas. Så säger han liksom, ta den här kalken ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill, Gud. Mm. Än en gång, det här är min önskan, Gud. Det här är mitt hjärtas längtan. Men precis. Du vet ändå bäst.
Mm.
Så låt din vilja få ske.
Mm.
Maria bad ju den bönen i Lukas evangeliet. Mm. Kapitel 1 och 38 så står det så här. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Alltså när hon mötte den här stora ängeln som säger till henne när hon var typ 14-16 år. Du ska bli gravid och du ska föda en son och han är världens frälsare.
Precis.
Så kan det vara ganska omvälvande. Jag vet inte vad du skulle tycka om det, du som hör. Men jag skulle vara lite i chock. Men så säger hon så här.
Jag skulle bli helt chockad om Gud sa till mig att jag ska föda ett barn.
Exakt, det hade varit väldigt... det hade varit mirakel. Nej, men så hade hon sagt så här. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.
Mm.
Och ängeln lämnade henne.
Mm. Precis, låt det ske som du har sagt. Låt det ske med mig som du har sagt. Så det är punkt nummer tre. Just det här. Gud, låt din vilja ske. Jag har mina planer, jag har mina tankar. Men låt din vilja ske.
Mm.
Och det här kan man använda i sitt äktenskap också. Alla män.
Ingen är gifta förutom två typ, tror
precis.
Jag. Det är vi är på ungdomskonferens.
Ja, just det. Bra.
Men jag förstår
men man kan ge det tipset till farsan när man kommer hem. Att man kan komma till sin fru så säger man, älskling, så här har jag tänkt. Men vi gör som du säger.
Det går alltid hem. Då blir det alltid bra.
Precis.
Men jag tänkte på det här med att be Gud om att men Gud, låt din vilja ske.
Mm.
Så jag tänker tillbaka på mitt liv när jag var liksom mellan 14 till 17 år. Så tyckte jag att det var lite sådär läskigt att säga den bönen. För att jag tyckte för jag är sådär, jag älskar att göra listor. Jag har stenkoll på mitt liv och jag ska göra, och jag tycker att mina planer, jag tror det, men jag tycker att mina planer är superbra. Mm. Alltså jag vet exakt liksom hur det ska göra. Jag tycker att man ska göra det på ett visst sätt och sådär. Och då tänkte jag alltid så här, men i och med att jag vet och jag har kartlagt med hur mitt liv ska vara, tänk om jag ber till Gud, låt din vilja ske, och han bara säger nej.
Precis.
Till mina planer.
Nej, du ska göra något
Tänk
annat.
Om det blir något annat, något så här supertråkigt. Liksom. Mm. Det tänkte jag när jag var 14-17 år, för jag tänkte att nej, men jag har ju så himla bra liksom, idéer. Och jag fick verkligen ett riktigt, riktigt starkt liksom, tilltal från Gud när det gällde det här. Jag var i Köpenhamn, så var jag på en konferens och en gång så jag hade ju mina planer om vad jag ville att Gud skulle uträtta genom mig liksom, och vad jag skulle göra för honom. De var ju de bästa planerna liksom. Och då kommer en kille som de hade bjudit in från Kanada, en liksom predikant.
En profet kallade de honom
också. Han talade väldigt så här profetiskt, hade en sån gåva väldigt så här tydligt och starkt, och jag var lite så där tveksam kring det. Men så kom han dit, så han predikade, och efteråt så sa han så här: jag har känt liksom, när jag satt på flygplan, att jag har några tilltal till några personer här. Och jag har skrivit ner det här och Gud har talat till mig till vissa personer. Så jag skulle vilja att vi stänger av keyboard, vi stänger av all musik. Och där så fick han lite så här respekt från mig, för jag var lite skeptisk, för att jag kände, men jag vill inte så här känslomässigt bara gråta, utan jag vill att ska Gud tala, så ska det vara liksom ingen atmosfär alls, och han ska ändå tala till mig.
Så måste det inte vara.
Nej, men jag hade, så var det för mig. Precis. Liksom. Så han kommer fram, så han säger det där och vi stänger av musiken. Så kommer han fram till mig, och jag har aldrig träffat den här mannen i hela mitt liv. Och så säger han så här: du är en person som gillar att göra listor. Och du vet, och jag bara, wow, hur känner du mig? För det är typ två personer som vet det i mitt liv. Och Gud säger till dig att din lista är för låg, min lista är mycket bättre, min lista är mer än vad du tror och förväntar dig. Och då kände jag så här, okej, då vet jag att jag kan be till Gud, låt din vilja ske, för att han
och
är
vara en... säker på att han har en mycket bättre framtid, en mycket bättre plan, mycket mer liksom spränga våra,
så är det.
Precis som det står i den här versen, att han ger oss så mycket mer än vad vi någonsin kan
tänka
ut själva.
Han är en god far, han älskar oss, han vill det bästa för oss.
Precis. Och det var alltså punkt nummer 3, att låt din vilja ske i mitt liv. Det är ett steg att bjuda in Gud i sitt liv för att få se det här unexpected, det här oförväntade. Punkt nummer 4 handlar ju om, som jag noterade i din berättelse, om att när vi har bett den här bönen, när vi har bjudit in Gud, när vi har sagt låt din vilja ske, att faktiskt lita på och faktiskt förvänta sig att någonting ska ske. Att Gud faktiskt leder våra steg. För det är det som är temat, att förvänta dig det oförväntade. Det låter lite motsägelsefullt, men att det måste finnas en förväntan i våra liv att när jag har bett en bön, att Gud faktiskt gör det jag har bett om.
Precis, och jag tänker så här att Gud, absolut måste vi ha den förväntan, och alltså vi behöver inte göra det så avancerat heller, utan Gud leder oss genom vår vilja. Det säger Bibeln också, och jag tänkte att vi kan...
För ni, det jag tänker på, det var att du hade den här kvällen, sen hade ni tänkt ta tunnelbanan.
Precis.
Men så bara fick ni för er på ett väldigt ologiskt sätt, två unga tjejer mitt på natten, liksom ett på natten i Stockholm. Istället för att ta tunnelbanan så väljer ni att gå på en öde bro liksom, som ingen knappt
och jag, alltså i den stunden så kände jag ju typ ingen hörbar röst där Gud bara, Irena, du ska promenera. Liksom.
Promenera. Om han nu...
Men jag vet inte hur han låter så exakt. Men jag hade liksom ingen, jag hade ingen hörbar röst så, utan det var bara en känsla som jag hade. Nej, men låt oss bara liksom, vi bara går.
Precis.
Och det var inte heller så här, oh, jag känner, vi ska verkligen gå. Alltså det var inget sånt, utan det var bara naturligt. Bara. Nej, men vi går istället.
Precis. Och du nämnde det här temat som vi har. Vi har ett tema som heter vägval, som handlar om hur liksom blir man ledd av Gud och så vidare. I det temat så pratar vi om just det, att en av de främsta sätten som Gud leder oss, förutom sin ande och sitt ord och så vidare, det är genom våran vilja. Alltså plötsligt så börjar jag vilja någonting som Gud vill. Och det har vi en bibelvers på som vi hämtar från Filipperbrevet 2:13. Där står så här att, för det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.
Precis.
Alltså det är Gud som verkar i vad jag vill och sen också vad jag gör. Jag gör saker, jag vet inte att det är Gud som har lett mig i det, men jag kan förvänta mig att lever jag nära Gud, lever jag i ett liv där jag har bjudit in Gud i mitt liv.
Det är förutsättning.
Det är förutsättningen. Så vet jag att Gud kan leda mina steg. Och det var det ni gjorde.
Ja, det gjorde vi. Så det var ju då vi tog den här promenaden liksom istället för själva tunnelbanan. Men jag tänker så här, när vi är med om allt det här spektakulära och det här stora alltså mirakel, saker som vi får vara med om, så säger det här bibelversen här att Den avslutar med att säga så här i vers 21 att hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Mm. Och jag älskar att han avslutar med det att Gud, han förmår att göra det här och det här i ditt liv. Du kan vara med om dessa mirakulösa saker. Han kan svara på böner långt mer än vad du vågar tänka och fantisera om. Men hans är äran.
Precis, det är han som ska ha äran på slutet.
Mm. Och den kraften som verkar i dig, det är hans kraft i dig. Så hela tiden så här, när vi är med om saker så pekar det hela tiden tillbaka till Jesus. Att det är han som gör det i oss, det är han som gör det genom oss och det är han som blir den stora stjärnan liksom, när vi berättar.
Och det är punkt nummer 5, att ge Gud äran. Ja. För om man ska vara helt ärlig så gjorde inte du så mycket mer än att du bjöd in Gud i ditt liv och gjorde dig själv tillgänglig.
Ja.
Och sen var det han som orkestrerade hela den här grejen.
Absolut.
Så att han, det var han som ledde dig dit. Mm. Jag har också en tro på att det var han som la orden i din mun så att du visste vad du skulle säga till den här killen så att han inte fick fnatt och bara bestämde sig för att göra det han inte skulle göra så att säga och slänga sig från den här bron. Mm. Så jag tror verkligen att det är Gud som har varit med och lett hela den här grejen.
Mm.
Och då är det också han som ska ha äran till slut.
Absolut.
För när vi pratar om expect the unexpected så gör vi det utifrån att målet med det är att det är Gud som ska få äran.
Ja.
Av det som händer.
Verkligen.
Det är Gud som ska få äran av det här miraklet som sker.
Mm.
Det här helandet som vi får vara med om.
Mm.
Så det är inte till för just för att jag ska liksom ha någon berättelse att berätta. Mm. Utan det är till för Gud.
Ja, absolut.
Och vi brukar prata om lite grann. Och det här är tips som jag ger alla. Speciellt unga människor. Att när man lyssnar på en predikan. Så fundera lite grann när du lyssnar på predikan. Vem är det jag blir mest imponerad av? Blir jag mest imponerad av predikanten för att han eller hon är så vältalig och har så vackra bilder och är så retoriskt korrekt liksom alltihopa? Eller blir jag imponerad av budskapet, det vill säga av Jesus?
Mm.
Ser jag Jesus i den människan?
Ja.
Och det är något som jag vill skicka med i ditt eget liv. När, vad du än, vilket liksom område du än ska jobba med, om du nu ska bli pastor eller vad du nu ska bli. Eller om du ska bli sjuksköterska eller astronaut eller vad du nu ska bli.
Mm.
Ge Gud äran.
Mm.
För om jag hade varit Gud och ni hade varit mina människor. Då hade jag hjälpt de människor som hade gett mig äran.
Mm.
Så hade jag tänkt.
Mm.
Så lite grann är det med Gud att när vi sätter honom först.
Han talar faktiskt i Bibeln att min är äran. Så Gud är tydlig med att han är den som ska ha äran.
Precis.
Så absolut. Precis.
Mm. Så där har vi 5 punkter. Punkt nummer 1 var att bjuda in Gud i sitt liv.
Mm.
Punkt nummer 2, ha rätt motiv. Det vill säga det handlar inte bara om mig utan det handlar om andra också.
Mm.
Punkt nummer 3, låt Gud... Låt Guds vilja ske i ditt liv. Var öppen för att det är Guds vilja som ska ske. Nummer 4, lita på att Gud leder dina steg efter att du har bjudit in honom. Och nummer 5, så ska vi ge Gud äran för det som han till slut har gjort.
Mm. Ja, men då känner vi oss klara. Vi har avrundat det hela med det här avsnittet i alla fall. Snart så ska vi ha ett jätteintressant panelsamtal med några ledare. Så vi återkommer inom kort.
Tre pastorer. Två ungdomspastorer och en ungdomlig pastor.
Så är det.
Eller?
Det kommer bli riktigt bra. En vanlig pastor.
En vanlig pastor.
Men man är ju vanlig
och
man är
två ovanliga pastorer.
Också. Det blir jättebra hur som helst.
Ja,
så de kommer ju alldeles snart upp.
Mm.
Snart upp.
Det gör vi. Du som lyssnar, gå in och följ oss på Instagram och Facebook. Och vad brukar vi mer säga? Vi brukar
prenumerera på appen.
Just det, så gör vi.
Så sök upp Bibelpodden och man kan gå in på bibelpodden.se också.
Yes.
Ja.
Så kommer vi tillbaka alldeles strax. Ha det så gott.
Hej då.